this.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är tisdag den 5 maj och jag tycker att det är på sin plats att börja i den lite mer tråkiga änden. Eftersom Gunnar Larsson, den legendariska IFK Göteborg-ordföranden, igår gick bort i sviten av corona. Vila i frid, säger vi såklart. Men jag tycker också det kan vara på sin plats att i någon slags never forget-anda lite kort minnas då det Gunnar Larsson kanske inte liksom enskilt ska tillskrivas, men att han var ordförande för det mest framgångsrika klubblag vi haft i landet, nämligen IFK Göteborg 80-tal och 90-tal.
Exakt, och det är det som är rubriken på hans gärning inom fotbollen. Att han är den mest framgångsrika klubbchefen någonsin inom svensk fotboll. Och vad är det då han lyckades med förutom SM-guld och dominera svensk fotboll som han gjorde under stora delar?
Ja, alltså meritmässigt så handlar det om 10 SM-guld, 2 UEFA-cup-titlar och 3 svenska cupen-bucklor på 19 år. Mm. Ett facit som, det går ju knappt att ta in hur framgångsrik det är. Och till det ska man liksom lägga till x antal Champions League-gruppspel under ett 90-tal.
Jag tror att många yngre, alltså många också i min ålder, liksom minns inte riktigt 80-talet då. Men jag kan verkligen liksom gå tillbaka i minnesbanken och komma ihåg IFK Göteborg och hur faktiskt ett helt land satt och kollade. Jag ska inte säga att alla AIK, Djurgården och MFF-supporter satt och höll på IFK Göteborg. Men alltså, de lagen de slog, det spelet de lirade liksom i Champions League, när Champions League hade blivit verkligen en tv-produkt, en mediaprodukt med gruppspelet som Lennart Johansson designade. Jesper Blomqvist, Andreas Andersson, så alla stora spelare, det var också blivande landslagsmän, att det var en klubb ute i Europa att räkna med.
Mm. Jag tror att många kanske har glömt av eller aldrig ens har upplevt det IFK Göteborg som var. Jag menar, i modern tid, senaste 20 åren, så har IFK Göteborg ett SM-guld. Man har lika många SM-guld som man har kvalspel för att hålla sig kvar i Allsvenskan. Det säger ju en del om stora, mäktiga blåvitt av idag jämfört med hur det en gång var. Utöver de här titlarna, så vi pratar en straffsparksläggning på Camp Nou mot Barcelona för att nå en Europacup-final på 80-talet. Man åker i en Champions League-kvartsfinal mot Bayern München på bortamål. Mm. Där man, om jag har förstått det rätt så här i retrospekt, var det bättre laget. Mm. I historieskrivningen så är det ju ofta tränarna och kanske framförallt spelarna som tillskrivs framgångarna. Så då pratar jag inte minst om Sven-Göran Eriksson först, men kanske ännu mer då Roger Gustafsson under 90-talet. Men du nämner några spelare, det finns ju en mängd andra att prata om, inte minst då hela liksom, ja, men Glenn-gänget på 80-talet och Thomas Wernersson och Thomas Ravelli i mål. Det är så...
Ja, men sen Håkan Mild och...
Absolut. Det var ju en stomme i VM94-laget också som mer eller mindre var knutna till IFK Göteborg. Mm. Och jag tror att det är lätt att glömma bort då det högsta hönset. I synnerhet när det liksom inte är en person som har varit
i det här landet, så är det ju lite så att man glömmer bort klubbcheferna och sånt. I andra länder så tillskrivs ju klubbchefer, sportchefer betydligt mer heder och ära dels under sportsliga framgångar, men även i efterhand. Mm. Man idoliserar ju nästan sportchefer i många länder och klubbchefer.
Och det förstod man ju också att det var väldigt mycket Gunnar Larssons järnhand i liksom vilken typ av profil IFK Göteborg skulle ha gentemot andra klubbar. Att nej, alltså, vi är inte någon säljande klubb. Vi tar inte fram någon spelare här som efter ett halvår, ett år ska gå vidare till större uppgifter. Vi ska vinna de största bucklorna, så att du stannar här. Och kanske någon gång per säsong så fanns det en spelare som, nu har du gjort dina år här, du har stått på tur, det är din tur att få gå. Men där fanns det ju liksom en motståndskraft som, visst, bossmandomen och allting som förändrades med den, jo, inte har Nej, men det hade inte varit i närheten av att existera i svensk klubblagsfotboll sedan dess. Inte ens Malmö FF har ju den positionen idag. Nej. Visst, man kanske kan stå emot bud från Belgien och man
det var en helt annan fotboll på 80-talet och för all del även på 90-talet, även om transfermarknaden började röra på sig och pengarna började bli enormt mycket större i de stora ligorna. Så att han hade absolut inte kunnat gjort samma sak idag, utan då hade ju spelarna gått. Men det var fortfarande en jävla gärning redan då att ha den inställningen.
Och för att få någon slags perspektiv då på Gunnar Larssons 19 år som toppdog i IFK Göteborg, så har IFK Göteborg, om jag nu inte är felinformerad, haft 8 ordföranden sen han klev av 2001, alltså de senaste 19 åren. Så det säger en del om rulliansen på en sån position. Och jag tror att det var José Mourinho som på presskonferensen när han blev klar för Manchester United sa att jag är inte en ny Sir Alex Ferguson, för jag tror också att den tiden i fotbollshistorien är förbi när en person styr en klubb i 2 decennier. Mm. Det kommer inte funka så framöver, utan en tränare kommer komma in i lag. Sen så finns det ju såklart tränare och tränare. I England så är det ju väldigt mycket manager. En sån roll styr mer än en tränare i en svensk klubb. Men det finns ju fortfarande bilden av att en tränare kanske gör sig bäst i en klubb i 2, 3, 4 säsonger. Sen så har man någonstans nått ett tak om man har gjort det bra och alla kanske mår bättre av en förändring.
Mm. Eller så är det inte så att den moderna fotbollen helt enkelt har hamnat snett. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att det är mycket snabbrörligare. Det styrs ännu mer av ekonomi. Och det känns som att tålamodet har försvunnit också.
Exakt, det finns ett
i fotbollsvärlden. Och då menar jag inte bara klubbpresidenter eller styrelser, utan för all del någonting som även har nått till den breda supporterskaran. Mm. Så att det är snarare idag någon slags sanning att man max ska sitta 4-5 år som tränare, sen är det bra att byta.
Nej, men så där blir det ju. Jag har ju flera gånger här senaste tiden pratat om just Malmö FF, för att de inte har vunnit SM-guld sedan 2017 med deras förutsättningar är ju på väldigt många sätt ett fiasko, ett misslyckande i alla fall. Fiasko kanske är hårda ord i vissa öron, men du förstår vad jag menar.
I och med att man har nått Europa-framgångar under tiden.
Ja, så att man har den.
Om man ser helheten så kanske det inte har varit ett fiasko, men allsvenskan isolerad, absolut.
Mm. Nej, men, och jag menar bara att alltså, jag kan tycka att när man är mitt inne i saker och ting så är det så lätt att tycka att en klubb ska vinna saker varje år. Annars är det ett misslyckande.
Ja, men hur stort det då är klubbar som gör det, prenumererar på titlarna.
Exakt, och om jag då bara går till mig själv, till det jag precis sa för några minuter sedan. Mm. Alltså på 19 år så tar de 10 SM-guld. Det är ju ett otroligt facit. Mm. Men det är ju även så att 10 av de 19 säsongerna så vinner de inte SM-guld. Förmodligen under en tid där alla som var involverade i IFK Göteborg såväl direkt som supportrar på läktarna tyckte att de skulle vinna SM-guld. Och ändå så ser man på det i efterhand som en otroligt framgångsrik period. Och det där kanske folk borde bli lite bättre på, att man kanske ska se på en
lite
klubb
mer utzoomat.
Exakt, man kanske ska se på Blåvitt eller AIK eller Djurgården eller Hammarby eller Malmö, alltså de stora klubbarna i Sverige, ur ett 5-årsperspektiv. Vad vann den här klubben över 4 år? För det finns bara ett SM-guld att tävla om varje kalenderår. Det finns bara en Svenska Cupen-buckla, och den bucklan har ju, om vi ska vara ärliga, många år den senaste 20-årsperioden inte varit speciellt eftertraktad. Det är ju nu på senare år som Cupen har fått ett uppsving, både publikmässigt och intressemässigt.
Det har varit riktigt, men
du fattar vad jag menar.
Ja, absolut. Men kolla på Liverpool till exempel, som inte har en inhemsk titel på 30 år nu.
Ligatitel.
Ja, exakt. Mm.
Men de har ju lite cuptitlar och de har ju Champions League-titlar.
Exakt, men 30 år. Ja. Det är lång tid för en stor klubb.
Självklart, och det är väl ett exempel som är rimligt att dra. Att nej, det har varit ett jävla misslyckande för Liverpool att inte ha vunnit ligan på 30 år. Men man har vunnit Champions League 2 gånger på 2000-talet. Man har plockat lite cuptitlar inhemskt och internationellt. Men visst, där är det ju...
Supportrarna har haft anledning att fira.
Ja, jag menar bara att så här, ta i den här stan. Alltså... Jag tror inte att så jävla många lever idag i verkligheten att Djurgården är herre på täppan inom den svenska fotbollen och upplever en otroligt framgångsrik... Nej, men alltså, jag menar bara att om vi om 10 år blickar tillbaks på skarven mellan 10-tal och 20-tal, ja, då har Djurgården ett SM-guld, man har cupbucklan, man har Europaspel, alltså så här, man kanske då ska säga, fan, Djurgården hade en jävligt framgångsrik period då. Det blir så jävla lätt att...
Ja, men de har dåligt år i år. Om de nu skulle ha det,
ja,
så är det lätt att stryka ett streck över vad de gjorde för ett år sedan.
Ja,
eller,
att,
eller AIK då, som kom 4.
Ja, eller då i liksom så här Malmös vardag nu, att de har inte vunnit SM-guld sedan 2017. Och det kan jag sitta här och tycka är ett fiasko, eller i alla fall ett stort jävla misslyckande, för det ska de ha. Man kan alltid missa en titel, men Malmö, med de förutsättningarna som har varit de senaste säsongerna, ska inte missa SM-guldet 2 säsonger i rad. Det ska de inte göra. Å andra sidan så kan man se på det som att man har 2 gruppspel i Europa League, där man har gått vidare från båda gruppspelsrundorna till vårens slutspel. Man har säkrat Europaspel i den allsvenska serien varje år. Fan, alltså, när jag liksom tänker på vad jag vill ta med mig från Gunnar Larsson-eran i Göteborg, så kanske det är mer det. Mm. Tålamodet borde bli fräscht igen.
Mm.
Det borde bli mode. Man kanske mer ska predika och lyfta fram och sätta ett värde i att framgångarna kommer om det får vara kontinuerligt bra, men man kan också missa en titel här och där. Man behöver inte, för att anses som en framgångsrik
det
klubb,
som är,
vinna SM-guld varje
säsong. Det som blir, det är ju att om de missar SM-guld i år, då är det 3:e året.
Mm.
Alltså, när börjar det verkligen bli ett fiasko? Även för...
Absolut, men sen så alltså Malmö, säg att Malmö missar SM-guldet 2 säsonger till, men sen så vinner de 22, 23 och 24.
Exakt.
Då kan du gå tillbaka till 2014 och säga, på den 10-årsperioden så vann man, vad det nu blir, man vinner alltså 14, man vinner 16, man vinner 17.
Mm.
På den 10-årsperioden så har man 6 SM-guld.
Mm.
Och så låter det helt plötsligt helt otroligt. Mm. Man tar någon cupbuckla, man har 4-5, kanske 6 gruppspel i Europa, och man säljer spelare för x antal 100 miljoner.
Ja, absolut.
Alltså det,
nej, men det, och det gör man ju sällan, sätter fotbollen i perspektiv.
Mm,
men man lever så jävla mycket här och nu.
Precis, men jag upplever samtidigt att alla är så överens om att bakåt i tiden så kan man se på 5-årsperioder eller 10-årsperioder som någonting rimligt. I det här fallet och IFK Göteborgs 80-tal, 90-tal. Där går det att så här, ja, det var 20 år eller 19 år i det här fallet. Men det känns helt otänkbart för IFK Göteborg av idag att prata om vad man har gjort sedan 2012 var det, va, med Real Blåvitt, och man vann någon cupbuckla, och 2015 så kommer man 2 i allsvenskan. Jag säger inte att man ska ge sig ut på Avenyn och fira en andra plats, men man kanske borde bli lite bättre på att se vad man faktiskt har uträttat över tid.
Mm.
Jag vet inte.
Ja, det är möjligt. Och så, vi får se också hur det går för Stramaccioni. Nu gjorde jag en riktig liksom vinkelsväng här.
Ja, inte din bästa.
Vet inte. Du minns när vi pratade om hans tränargärning i Esteghlal i Iran.
Esteghlal.
Ja, jag sa ju det.
Ja, just det. Mm. Ja.
Tränargärning i Esteghlal i Iran. Kommer du ihåg vad som hände?
Han blev typ paria, va?
han blev kickad.
Ja, men fick inte lämna.
Men fick inte lämna landet.
Ja.
Och sen var det snack om att han satt på ett flyg, men hans tränarstab var kvar i Iran. Och då tänkte man ju så här, vad fan är det som händer? Och supportrarna började då protestera, inte mot de dåliga resultaten från Stramaccionis sida, utan de började protestera mot klubben. Och det var inte på Twitter, det var inte sociala medier, utan de gick ner på piazzan med påkar och ställde sig utanför klubbhuset och verkligen var irriterade. Där och då tänkte man ju att nu är det över för Stramaccioni i Iran.
Mm.
Alltså han har fått åka från landet.
Och det här är för dem som inte har koll, liksom en italiensk yngre tränare som kom fram som the next Mourinho, va?
Ja, liksom.
Fick Inter ganska tidigt i karriären. Hade väl haft typ Primavera-laget, va?
Ja, han kom direkt från ungdomsfotbollen, vill jag minnas.
Ja, och sen så blev det inte speciellt bra. Kanske då lite på det temat vi pratade om, att Inter var en klubb som ganska så kort tillbaka i tiden hade vunnit trippen och stått på toppen.
Ja,
och då blir det de orimliga kraven att vi ska fortsätta vinna
Champions League. Hade inte samma förutsättningar heller att köpa spelare, utan Nej. Det var en helt annan klubb som han hade tagit över. På tal om perspektiv så har man ju det perspektivet idag, även om man kanske där och då kritiserade honom mer och kritiserade Gasperini till exempel, som nu är hyllad som en hjälte i Bergamo och hela fotbollsvärlden pratar om hans fotboll. Men när han tog över Inter så blev det ju så här, han är
och det var väl
han klarade
precis
av att ha en stor klubb.
Och det var väl också precis efter att Moratti hade lämnat. Ja, eller i alla fall skulle där, lämna.
Ja, precis.
Så att det var väldigt mycket.
Sen hade man ju en, innan Suning tog över, kinesiska Suning, så hade man ju den indonesiska mediemogulen. Vad heter han? Nu sitter alla inte ristig och säger hans namn. Hur som helst. Det som blev med Stramaccioni är att han hamnade lite i Udinese. Han var i Tjeckien, va?
Slavia Praga,
exakt. Och sen till slut då i Iran.
Däremellan så tog han väl Panathinaikos också.
Just det!
Europa League-kvalade mot AIK på Tele2.
Den var vi på. Mm. Och de hade en massa gamla Serie A-spelare i, bland annat Ledesma tror jag, tog hörnorna, va?
Jajamän.
Var det Igalo de hade på topp? Nej, det var det inte. Det var han som spelade i Cagliari tidigare. Ja, skitsamma. Han hamnar i alla fall i Iran och allt det här händer. Och man tänker, men nu, det blir inget mer i Iran. Fan, blir du liksom förbjuden att lämna landet? Då känns det ju som att man har en ganska ansträngd relation till inte bara fotbollen utan till allting. Nu är han aktuell som den nya förbundskaptenen i Iran.
Jasså?
Jajamensan. Som allting går vägen för Stramaccioni så tar han över Irans landslag. Nu kan det här, det kan ha hänt något. Jag följer inte italiensk. Jag följer inte iransk media hela tiden. Och ständigt. Så det är möjligt att det har svalnat. Men i alla fall för en knapp vecka sedan så snackades det om att han skulle ta över. Reaktion på det?
Ja, det är kul att det har vänt då.
Ja, det är kul för Stramaccioni.
Men också märkligt. Hur kan man gå från liksom sparkad och som jag benämner det paria till att bli förbundets val?
Vi kanske helt enkelt får ringa upp någon av våra iranska vänner och kolla i något avsnitt här framöver om det är så att det finns mer kring det här. Det har jag snappat upp och det händer ju grejer nu när det är coronatider. Det händer inte så jättemycket på fotbollsplanerna.
Nej, men alltså jävlar vilken märklig parallell verklighet som bedrivs vad gäller fotbollen och resten av världen. Jag sprang på Lelle Sandahl i morse.
Aha,
på väg till
kontoret. Har vi på Lelle Sandahl då?
Sportchef i Karlberg.
Det är Karlberg som blev så uppmärksammade under kvalvaka.
Precis.
När Broa Pishdari fick upp en telefon och livesände matchen mellan Karlberg och IFK Luleå efter att IFK Luleå hade problem att ta sig till matchen. Man trodde inte att det skulle bli av, men sent på kvällen, natten, så spelades i alla fall matchen på Bosön.
Precis.
Det kom en jävla snöknäpp. Det föll fan 30 cm snö och det fanns inga snökedjor på bussen.
Och det här var ett kval.
Veva upp den här jävla bussen.
Det var ett kval om en plats i Division 1 norra och det här sammanföll med årets sista. Det här borde varit 2017. 2016
eller
kanske, nej inte 18, det är för sent. Det sammanföll i alla fall med det kalenderårets sista landslagssamling och eftersom det här trendade på Twitter så satt John Guidetti och ett par spelare till på landslagets hotell. Jag tror att det var i Frankrike, de skulle landslagsträningsspela mot Frankrike på nya Stade Vélodrome i Marseille. Och satt upp och följde det här. Och Guidetti satt och hejade på att så här, kom igen, låt det bli match. Det måste bli match. Och så blev det världens jävla snackis.
Ja, och Broa fick upp sin telefon, sände matchen. Och det var en smått legendarisk kommentering där. Som flög under en match, om vi ska vara ärliga.
Ja, knappt det, va?
Knappt det. Sen kom olika spelbolag. Erbjöd honom ändå lite pengar och åka upp att sända matchen för dem. Men då blev det en produktion lite för, kan man säga, normal.
Du rycktes ju också med i det här. Åkte upp.
Jag åkte upp och skrev en krönika.
Det är pyspunkar redan.
Ja, jag åkte upp och skrev en krönika. Och den krönikan, den var ändå lite rolig. Hur som helst, IFK Luleå vinner den matchen. Och sen går jag ut och firar på All Star i Luleå tillsammans med laget. Bland annat Raja Laxos lillebrorsa som spelade.
Kul.
De fick vara kvar i division 1. Den svåraste serien för en klubb att befinna sig i, för att det är dyrt med många resor och spelarna måste ändå ha någon slags lön för att de spelar fotboll hela tiden. Men sponsorerna och biljettintäkterna kommer inte riktigt in.
Nej.
TV-rättigheterna, ettan, vad heter de? Ettan media,
ettan TV.
Ettan TV. De betalar väl inte jättemycket.
Nej, det kan jag inte tänka mig. Ja, hur som helst, Lelle Sandahl är i alla fall sportchef i Karlberg. Karlberg som alltså, fram till bara för några år sedan var en division 2, division 3, division 4 klubb i Stockholm. Spelar sina hemmamatcher på Kristineberg en gång i tiden. Sen ett gäng år tillbaka är det väl Stadshagen. Men det är ju en klubb som har fostrat då, inte minst då, Kalle Karlsson. Mm. Som har gått från liksom, skrivande taktiknörd på Sportbladet till assisterande tränare i Västerås i Superettan. Har även varit med
via Euro, eller från Eurotalk ska ju sägas. Alltså.
Ja. Varit med då och förädlat en spelare som Sean Sabetkar. Lagkapten tror jag är idag i samma VSK i Superettan. Mm. Så att, det är ju en klubb som är lite i ropet, i alla fall i utkanten av Stockholmsfotbollen. Mm. Nu har de återigen profilerat sig genom att ge huvudtränaruppdraget till coach Dogge. Följer honom på Twitter?
Nej.
Tror att han bara är 23-24 år. Jävligt utbildad. Väldigt mycket framkant rent liksom analys och tekniskt vad gäller sitt tränarvärv. Spännande att man ger en sån ung kille chansen tycker jag i ett sånt lag ändå som satsar och så vidare. Så att Karlberg håller vi koll på.
Ja.
Hur som helst så träffade jag Lelle i morse och av en jävla slump så hade jag precis när jag lämnade min lägenhet sett en tweet han skickade ut i går kväll. Och då tyckte jag att han bara liksom satte fingret på någonting som, jag vet, jag pratade om det förra veckan med dig och du var lite så här, ja men vad fan, vad ska man göra? Det är klart att man måste planera för att det ska komma igång. Men jag tycker här hemma i Sverige så börjar det bli mer och mer skevt i att okej, den allsvenska starten och kuppen med det närmar sig samtidigt som vi i övriga samhället kommer längre och längre ifrån allt vad liksom fotboll och social samkvämheter.
Exakt, samtidigt som allting är rörigt, som en anekdot från helgen är på IKEA och sen i Skärholmen centrum där det åker runt permobiler och det är fullt med folk och så sitter det då klistermärken i golvet och IKEAs speaker drar ut liksom håll avståndet, men det är för fan 1000 pers på IKEA, det går ju inte att hålla avståndet. Nej. Man trängs ju, och sen så åker jag till Djursholms IP med mina tjejer och ska spela fotboll och där får det vara max 50 pers och där står föräldrar utspridda utanför staketet lite grann och kollar. Alltså det är rörigt att förstå logiken just nu. Och vad skulle det spela för jävla roll om då 11 mot 11 mötte varandra, om du åker runt 1000 permobiler i Skärholmen centrum och krockar med varandra.
Hur som helst så skrev Lelle då i alla fall. Håller Tegnell bara masken? Är han förd bakom ljuset? Eller lever många inom svensk fotboll i en egen verklighet? Och så bifogar han då en skärmdump på en artikel från svt.se som publicerades igår kväll då. Som har ingressen. För att svensk elitfotboll ska kunna starta krävs att Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna. I månadsskiftet maj-juni hoppas damallsvenskan och Svenska Cupen herrar dra igång. Föga troligt, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. Citat, nej, det har jag svårt att se framför mig, säger Tegnell till SVT Sport. Och det är ju lite som liksom Lelle antyder här. Bara de här orden från Tegnell, han är ju ljusår ifrån att ge grönt ljus till svenskt tävlingsspel. Mm. Om vi pratar alltså nu mindre än fyra veckor.
Noah Backner på Expressen har varit inne lite på samma sak också. Men det problematiska här, det är ju att vara på IKEA, att vara i Skärholmens centrum och sen då koppla det till att 11 mot 11 ska spela elitfotboll med ja, men begränsat antal journalister på plats. Vad är skillnaden? Man förstår inte logiken.
Logiken är väl att alltså, det Folkhälsomyndigheten kommer med vad gäller rekommendationer, restriktioner och så vidare, det har ju hela tiden omnämnts med att man ska steka det som man absolut inte måste. Folk måste handla. Folk behöver ta en promenad. Vi kan inte låsa in
oss själva. Jag behöver se fotboll. Vad är det du inte förstår, Gustav?
Nej, jag vet. Och där är det väl lite
vem
så.
Vem bestämmer vad jag behöver?
Fotbollen kommer väl från incitamenten att vi behöver komma igång, för annars går vi under.
Jag talar för alla våra lyssnare. Fotbollen måste komma igång.
Ja, jag tror att det är väl den stora clashen här. Att Tegnell anser inte att Svenska Cupen är nödvändighet.
Jag ska ta ett snack med honom.
Mm. Ja, jag vet inte. För att jag tycker, alltså, jag har så jävla svårt att få ihop i mitt huvud att samma dag som franska ligan stänger ner. Nej, vi stryker säsongen 19-20. Det blir ingenting. Man förlänger alla restriktioner i landet till 24 juli tror jag. Och man pratar om att kunna spela fotboll igen i september. Parallellt med det, grannlandet Tyskland,
exakt.
De går för Bundesliga-spel här nu om bara någon vecka.
Och det kommer ligga som grund till det svenska beslutet att vi spelar elitfotboll i juni. Så enkelt är det. Oh. Vi kollar på tyskarna, det funkar bra där. Tyskarna kommer ju komma på en perfekt organisation kring liksom hur det här ska funka. Det kommer vara otroligt organiserat, det kommer vara uppstyrt, det kommer funka jättebra. Så då kommer man kunna kolla på Tysklands första två veckor och säga, vet ni vad? Tyskarna gjorde någonting bra här och så kommer Sverige komma igång. Mm. Det är så det kommer bli. Tysken är för stor, Gusten. Säga vad man vill om tysken. Ja. För mycket kan fan sägas om tysken.
Och mycket har du sagt men om tysken.
Men att organisera sig, det är de fan bäst i världen på.
Jag tror i alla fall. Det här, alltså, jag tänker inte komma ut som någon...
Men Tegnell har ju också sagt, alltså, all respekt. Och vi har väl varit...
All makt åt Tegnell.
All makt åt Tegnell. Men mycket har han också sagt under den här tiden. Som han sen inte har stått fast vid. Väldigt, väldigt mycket.
Typ? Ja.
Vi har ingen allmän spridning. Alltså spridning av coronan. Mm-hmm. Det visade sig att det var dundermycket spridning av coronan när han då sa det. Han säger att ja, vi har en eftersläpning på, ja, det är 10-15 fall. Oj, det var visst 80 fall eftersläpning de dagarna. Alltså, det är klart att han har sagt mycket grejer här nu som inte stämmer. Som man inte har kunnat ha liksom, backat upp en månad senare.
Nej, okay.
Om man nu säger att det är stängt, ja, då får vi nästan... Så mycket liksom han har varit väldigt kategorisk kring och sen har ändrat på sig, får du nästan ta för givet att han kommer ändra på sig kring allsvenskan.
Okej, så att du tänker när Tegnell...
Jag tänker tvärtom.
När Tegnell i början av maj säger det kommer inte kunna spelas fotboll i början av juni,
så
det är en confirm i ditt huvud.
I mitt huvud är det.
Fan vad bra, toppen. Ja. Då kommer vi kunna spela fotboll. Sorry. Nej, men det är jag bara... Alltså, jag kommer inte komma ut som någon alarmist här eller någon liksom,
nej, det hoppas jag inte.
Dystop som tror att det är bara lägga sig ner och dö. Det jag däremot har känt här senaste veckan är att nu är folks behov av fotboll, folks längtan och saknad efter fotboll, upplever jag lite har förblindat folk i en syn på vad det är för fotboll som kommer komma tillbaka. Mm. Jag upplever att väldigt många är så här, ja men fan okej, 14 juni då är det allsvensk premiär och 1 juni då ska cupen rulla igång och damallsvenskan ska igång samma tid. Jag hör ingen prata riktigt om att så här, okej, men hur fan kommer det se ut? Hur kommer det vara? För att den allsvenska fotboll vi har liksom levt med i alla år, den alla älskar, den handlar ju så jävla mycket om inramningen, om publiken, om passionen, om ja, men den profil och det DNA som man har byggt upp under extremt lång tid. Jag tror att fler än vad som vill erkänna det för sig själva tror att den allsvenska som ska komma igång 14 juni enligt liksom, fotbollens kalkyler är precis som vanligt. Mm. Jag tror att det kommer vara så jävla deppigt när allsvenskan kommer igång utan publik, med alla de här restriktionerna. Det ska vara liksom, jag vet inte, jag tror bara att i ens undermedvetna så tänker man att allt kommer vara som vanligt bara fotbollen kommer igång igen. Och det, ja, jag vet inte, det är någonting som känns att det kanske blir kontraproduktivt, ja. Även om jag förstår de ekonomiska incitamenten. Vi måste komma igång, annars går klubbar under, annars blir ännu fler folk av med jobbet och så vidare och så vidare. Men kommer inte komma massa jävla negativa spinoffer på att vi kör igång fotbollen i den form den kommer komma igång i sådana fall?
Den börjar i alla fall komma igång med träningar. lagen har börjat träna tillsammans. Jag såg att Sassuolo, de kör löpning sen dusch hemma. Det låter väl som en rimlig start. Vi har snackat om Zlatan och hans ritorno till Milano, att han då väntar på att man får spela i grupp, liksom, att han kör sin egen träning här hemma med Hammarby. Vi har sett flera svenskar nu komma tillbaka, inte bara Zlatan som spelar med Hammarby, utan Marcus Berg och vem var det mer?
Viktor Claesson tränar med Djurgården.
Ja, Viktor Claesson med Djurgården. Marcus Berg, någon till, tränar med Göteborg. Och då har det då kommit upp på tapeten igen.
Viktor Nilsson Lindelöf tränar väl med nämnda VSK?
Så är det. Då såg jag hur som helst, de har gjort en karta i La Gazzetta dello Sport, hur många träningsplaner de har, de olika lagen. Och ja, men så här, intra 4 11-mannaplaner som de kan då träna på. Det känns ju ganska lugnt. Slog mig att Atalanta, de har 7. Jävlar, och det är ju jättemycket ju. Fiorentina till exempel har 1, Napoli har 3. Men i topp, Bologna, de har 9 fotbollsplaner. Det är mycket.
Är det det?
9 fotbollsplaner, hur jävla mycket som helst.
Jo, men alltså...
Alltså om du ska jämföra med till exempel Inter då, som har 4.
Ja, men jag tänker att det där är väl ett resultat av hur integrerad ungdomsverksamheten är även i A-lagets bas.
Jag tycker att det säger någonting.
Jo, men ta typ Atalanta. Atalanta, det är väl en klubb vars hela profil är att...
Brescia 8.
Ja, men jag säger bara att Inter har 4. Mm. Inte så här, oj. Går det dåligt för Inter?
Nej, det är inte det jag menar. Det
är väl snarare ett resultat av att man är då väldigt isolerad vad gäller A-lagsverksamheten. Då behöver du bara 4 planer. Medan Atalanta, som kanske har sitt U19, U17 och P15 och Primavera-laget, alla kanske har samma träningsbas. Då är det väl rimligt att ha 4 gånger fler planer.
Ja, men om man då jämför med svenska lag. Alltså, har du varit på Kamratgården till exempel? Hur många planer finns det där?
Där vill jag minnas att det finns 2.
Mm. Årsta som hyllas. Nyrenoverade fina Årsta. 1 11-mannaplan. Sen har de någon liten 5-mannaplan bredvid. Karlberg. Det är ju visserligen då liksom gräsfält, men ändå. Alltså, det är ju inte jättestora sportcenter i Sverige.
Nej. Och vad...
Ta BP till exempel, som är en av världens största ungdoms Europa, ofta kallas Europas största.
Ja.
Det är liksom Stora Mossan och Grimsta. Det är inte jätte... Nej. 3 planer.
Nej, det finns ju jättemånga planer i Västerort som är
försöker
liksom...
ändå försöker hålla verksamheten på Stora Mossan och Grimsta.
Ja, men alltså herregud, Grimsta, där har de ju, de har 2 fullstora konstgräsplaner att tillgå.
Samlat stora sportcenter. Jag tror att Sverige borde bygga fler, alltså lagen borde lägga pengar på att bygga ordentliga sportcenter. Det är ju superhet potatis i AIK till exempel, att man bygger ett eget sportcenter. Cesare Prandelli, som jag alltid återkommer till, han sa att om Fiorentina bygger ett ordentligt sportcenter så har vi 7-8 poäng mer. Och om han säger det, då är det så.
Okej. Så... Men vad vill du komma med det här? Att det kan bli problem här nu när svenska klubbar ska börja träna igen för att det är för tajt om utrymme? Eller vad menar du?
Nej, jag ville bara landa i att jag tycker att det är för dåliga sportcenter i Sverige.
Trots, alltså så här, bortsett.
Det räcker inte.
Corona aside.
Hur ska du kunna driva liksom rejäla akademier och riktigt bra verksamhet om du har för dåligt sportcenter?
Coronapandemin aside, har sniffat upp att vi är underutvecklade antal planer på våra klubbars. Säga,
den som bygger det första riktigt stora härliga akademisportcenter med flera planer, med gym och allting sånt där, de har 7-8 poäng mer.
Okay. Ja,
att hämta i Allsvenskan. Ja. Sen kommer du ihåg Ciprian Marica kanske får man säga. Den rumänske fotbollsstjärnan som spelade i Schalke och Stuttgart. Han har haft för sig.
Är det han som har återuppstått från de döda?
Nej, nej, vem var det?
En gammal lagkamrat till Manuel Neuer i Schalke.
gammal lagkamrat, så tar man den största spelaren då, och det är Manuel Neuer.
Ja, exakt. Okay.
Säg med.
Cynisk efter många år i kvällstidningsbranschen. Exakt, vet exakt. Att det är så det funkar. Ja. Nej, men en spelare från Kongo. Kongo Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo. Ja. Vad är det som gäller 2020? Vem vet?
Ring Niva.
Hur som, han dödförklarades för 4 år sedan efter en trafikolycka i Kongo Kinshasa.
Jättetragiskt.
Ja, det är ju inte tragiskt eftersom han nu är alive and kicking och tillbaks i Gelsenkirchen.
Så alltså, han bor i Tyskland nu?
Ja, han är tillbaks på sitt gamla jobb.
Vad är det för jobb?
Knega jobb.
Såg någonting om att det stod att han hade uppträtt på något sätt? Alltså att han kört någon live... Någon musik på någon bar eller någonting?
Ja, det är mer än vad jag har tillskansat mig. Men det är i alla fall en gammal Schalke-spelare som har varit död i 4 år. Nu lever han igen. Och är tillbaka i Gelsenkirchen.
Tyska Bild som kommer med det här. Så att det är ändå...
Ex-frun fick ut ganska mycket pengar på livförsäkringen då. Så att det luktar
från
ju...
Kongo?
Det luktar ju bedrägeri här. Lång väg. Men enligt den här spelaren... så handlade det om att han blev dumpad mitt ute i ingenstans i Kongo. Strippad på alla kläder, liksom plånbok, telefon, you name it. Och då... Ja, men i det korta citatet jag har läst så är det så här, det är först nu jag kunde komma tillbaka till Tyskland. Det tog 4 år för honom. Det tog 4 år att från naken droppad mitt ute i ingenstans
i
bussen.
Å andra sidan.
Till att ta sig tillbaka till Gelsenkirchen och stämpla in på gamla kneget. Sorry, jag har varit borta ett tag men nu...
Vad tar du att knalla till Göteborg?
Nej, alltså, ingen aning. Vad är det, 55 mil? Ja. Du gör en mil på 1,5 timme.
Ja.
Du kan gå, säg att du kan gå 5 mil om dagen då, ja. Utan att klappa ihop. Då behöver du 11, säg att du gör det på, du går till Göteborg på 2 veckor.
Så måste du plocka lite bär och nötter och kastanjer så att du...
Bär och nötter?
Jo, men för att överleva om du är ute i Afrika. Ja. Fånga någon orm och slakta.
Ja, visst. Ja.
På tal om exfru
i alla fall. 4 år är ju en stretch i alla fall.
Ja, det kanske är en stretch. Men på tal om exfru så har ju då Ciprian Marica, han har spelat i Schalke, han har spelat i Stuttgart. Han är stor stjärna i Rumänien. Han har då blivit fångad på bar gärning på ett hotellrum med en annan mans fru. Det är inte en spelarkollegas fru, men en annan mans fru. Av då mannen.
Mm-hmm.
Och det här finns då rörligt på Twitter. En episk video.
De cea mai joasă speță. Mai de joasă speță decât ai zis
despre mine. Mamma.
Asta spune că ți scârbă. Să te atingă
altcineva. Te curva, okay, de han prata med sin fru.
Filmar han sig själv när han upptäcker dem.
Han tar upp mobilkameran och där står då Marica i barmässingen. Han har en handduk på sig.
Han fångar dem på bargärning.
Han fångar dem på någon slags bargärning. Och frugan kommer ut och har fått på sig lite kläder. Han står näck då med en handduk runt sig. Coronapandemin slår hårt. Även mot äktenskap uppenbarligen.
Vi är sponsrade av Randstad och vid det här laget så har väl alla förstått att randstad.se är sajten för dig som står utan arbete och behöver ett jobb, för dig som har ett jobb men kanske tröttnat på den bransch du är verksam inom och vill byta bana, för dig som vill ha något extra utöver typ studier. Randstad.se är sajten för allt vad gäller karriär och arbete.
Så är det, så passa på att registrera ditt CV där, bevaka arbete, se till att ha koll på din karriär, alltså man vill ju ha järnkoll på den. Framtid, nutid och så vidare. Det gör man. Och det har man på randstad.se.
Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det finns ju dock de som ganska så kraftfullt menar på att vi alla håller på att föras bakom ljuset. Att coronan bara är påhittad för att kontrollera oss. Aha. Och du vet vem som går i främsta ledet för detta?
Nej.
Dejan Lovren. Har du följt det
här? Jag har faktiskt inte följt det här.
Dejan Lovren har de senaste dagarna...
Var alla som dör och inte kan andas? Alltså, min fru har svårt att andas nu liksom, till exempel.
Det är
hon hittar på eller?
Nej, men det finns en konspiration...
Ska fan be Lovren då ringa till Helena och säga... Att det är bara strunt.
Det finns en konspirationsteoretiker som verkar vara ganska så stor globalt vad gäller just konspirationsteorier. Okay. Som heter David Icke. Eller David Icke. Han stavar I-C-K-E. Mm. Jävligt svårt namn att liksom sätta.
Hade det varit typ på Balkan eller tjeckare kanske blivit Icke.
Ja, han kanske är från Balkan och det är David Icke då.
Ja.
Eller så är han tysk och det är David Icke. Jag vet inte. Hur som helst, han driver då konspirationsteorin att coronaviruset är bara ett sätt för de överordnade myndigheterna att genom 5G-nätet kontrollera oss. Mm. Att vaccinet som nu håller på att tas fram, som ska vara klart om ett halvår, ett år, vem vet? Tegnell vet inte, enligt Thomas Wilbacher i alla fall. Om Tegnell säger att det är ett halvår bort, så är det inte ett halvår bort.
Nej. Nej.
Hur som, det här vaccinet ska då i alla fall vara utrustat med någon slags mikrochip som uppkopplat mot 5G-nätet gör att man kan ha fullständig kontroll på alla som får vaccinet.
Okay. Ja, det låter ju som en film man såg i slutet på 80-talet. Mm. Alltså inte en film, men så som filmer gjordes.
Så, att,
så som man såg på framtiden i slutet på 80-talet, början på 90-talet.
Så för att svara på din fråga...
Flygande bilar och kontroll. Och...
Så för att svara på din fråga så tror jag inte att Dejan Lovren menar på att alla de som har dött i corona har dött av någonting annat. Jag tror att han... Alltså,
han menar att de har skapat
coronaviruset. Han går nog med på att coronaviruset finns och är vad det är. Mm. Men det är skapat och lössläppt för att vaccinet ska tas fram. Alla ska vilja ha vaccinet, men vaccinet är egentligen sätt för myndigheterna att kontrollera
världens befolkning. Men då är det ett dåligt virus, för i någon grupp man verkligen vill kontrollera så är de som ska växa upp, alltså våra barn. Och de kommer vi väl inte vaccinera. De drabbas ju knappt av det här viruset. Jag skulle aldrig vaccinera mina barn som det känns nu. Och då är jag ingen jävla scientolog från Hjärna. Utan om man tänker på svininfluensan och alla som blev narkolepsiska.
Men är det helt orimligt att tro att om 5 år så är det lika naturligt att vaccinera småbarn för corona? Nej, på samma sätt som det är stelkramps?
Alltså, influensaviruset idag, alltså influensa A och influensa B, det ger man ju till gamla och äldre och riskgrupper. Det är inte så att du går och tar influensavaccin, eller gör du det?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, exakt. Men det är många äldre som gör det.
Däremot TBE.
Jo, men snälla. Det är ju något annat.
Jag säger bara...
TBE. TBE.
Hej.
Det gör väl alla som bor i skärgård, eller som har en skärgård i närheten. Eller som bor i Sverige.
Ja, Lovren har i alla fall kört hårt då på sina sociala medier. Och så har han då gått i clinch med Bill Gates.
Mm-hmm. Ja. På sociala medier.
Ja, nej, men Bill Gates menar ju då liksom, alltså så här, Bill Gates har ju jag har inte stenkoll på Bill Gates, men den Bill Gates man nås av nu för tiden är ju mycket mindre datorer och Microsoft och internet, mycket mer brinner för att vi måste ordna rent vatten och uländerna runt om i världen måste få tillgång till toaletter, och det är mycket mer alltså så här, det är där Bill Gates fokus ligger idag, snarare än att utveckla ytterligare något operativsystem. Och då så har Bill Gates då pushat väldigt mycket för att vaccinet måste fram och det ska nås alla, så att vi, världen måste räddas från corona. Nej, inte i Lovrens värld, utan då är ju Bill Gates då liksom, det är ju riddaren som rider i främsta ledet för detta liksom, denna plott av 5G-masterna och vaccinet som ska göra att han och alla andra människor i världen ska kontrolleras av myndigheterna. Och han är väldigt slagkraftig då i sina formuleringar gentemot Gates. Vet du vad han skriver?
Nej.
Game over, Bill.
Bill!
People are not blind. Han har sett igenom vad fan som för sig går här. Så att Dejan Lovren och David Icke, eller David Icke, eller vad han nu heter, de har synat Bill Gates jävla vaccinbluffa. Jag undrar hur det här kommer landa. För att Lovren
kommer tillbaka.
Exakt. Och det, alltså, Robin Bylund, väldigt profilerad Liverpool-supporter, inte minst på Twitter, han skrev då, alltså, han är ju en av dem som ofta försvarar alla Liverpool-spelare. Ja. Han skrev då igår när det här kom ut att det här var inte,
han kommer få det tufft i omklädningsrummet.
Det här var ju inte riktigt vad Dejan Lovrens karriär och liksom
i något läge kommer Klopp behöver. I något läge kommer Klopp säga till honom att nu får du fan sluta fokusera på din jävla konspirationsteori och lira fotboll, annars har du gjort din sista jävla match i den här klubben.
Jag vet, men hade det här varit liksom, hade det här varit Alisson Becker eller hade det varit Jordan Henderson eller Sadio Mané, spelare som har gjort det svinbra under tiden Liverpool har gått från en toppkonkurrent till kanske världens bästa lag, ja, då hade det ju hela tiden funnits liksom en fotbollsmässig uppsida i att ha honom kvar och liksom kunna vifta bort såna här grejer. Men Lovren har ju varit typ den enda svaga länken i detta Liverpool. Och det tycker ju alla, inklusive Liverpool-supporterna själva. Det var ju han som spelade när då Watford spräckte deras förlustnolla. Jag tror, vad fan var det? Dejan Lovren har spelat 4 Premier League-matcher från start senaste 2 säsongerna. 3 förluster. Och det är ett Liverpool, du vet, så här, de har knappt förlorat på 3 år. Men det här var, det liksom, det ska bli jävligt intressant att se hur det här landar i Dejan Lovrens, inte bara eftermäle utan liksom presens vad gäller hans status i England.
Han lär ju få frågor när han kommer tillbaka och fotbollen så sakteliga liksom börjar rulla igång igen.
Ja, det är ett sånt jävla högt spel. Game over, Bill. People are not blind. Jag kan bara fortsätta lite i den här artikeln som finns på Daily Mail. Lovren promoted an interview with, vi kallar honom för Itchke då. While sharing images with phrases such as "we will not be censored". De kan inte få tyst på Dejan Lovren och motståndsrörelsen. "And we will not be silenced". And referring to himself as being part of the resistance. Han är en uttalad motståndsrörelse. Det är
otroligt.
Det är starkt det här måste jag säga.
I Toto Balotto-båten finns C-more, Gusten. Och efter vi gjorde Never Forget så var det ju flera av våra lyssnare som uppmärksammade oss. Och självklart då vill vi uppmärksamma er lyssnare på att det finns en dokumentär som heter The Two Escobars.
Yes.
Som handlar om man vill fördjupa sig ytterligare förutom vårt Never Forget-avsnitt då, i ja, men hur Colombia var och såg ut på den tiden. Och allting kring mordet på Andres Escobar. Det är ett bra tips.
Verkligen, och det här är ju en så kallad ESPN 30 for 30-dokumentär som ligger på C-more. Finns ju hur många som helst bra. Däribland The Once Brothers. En otrolig dokumentär om 2 basketspelare från Balkan som växte upp tillsammans, hamnade på olika sidor om inbördeskriget i Jugoslavien. Där finns Kings Ransom om när Wayne Gretzky lämnade Edmonton Oilers för Los Angeles Kings. Sanslöst bra dokumentär. Det är alltid häftigt med dokumentärer som berör de allra bästa. Alltså, vi pratade mycket om Diego Maradona-dokumentären för några veckor sedan. Alltså, visst, alltid bra med bra dokumentärer.
Men Take the Ball, Pass the Ball som vi pratade om också.
Ja, men verkligen. Men just när man får komma innanför skinnet på och bakom kulisserna kring de allra största. Det är ju häftigt. Alltså, Wayne Gretzky, Hockey Toto är ju Sveriges största hockeypodd, ja. Jag vet, och vi har väldigt mycket kunskap om ishockey.
Det har vi.
Men alltså, Wayne Gretzky är ju, det är ju Maradona i hockeyvärlden. Så att, den kan vi varmt rekommendera också. Det finns en uppsjö av bra dokumentärer hos C-more, även en jävla massa bra gamla matcher från inte minst La Liga och Serie A, däribland Tottis sista match med tillhörande avtackning. Har ju tonat upp sig lite till en rejäl storm här nu. Läste du Tottis ord förra veckan, va? Palotta. Han sa det: jag kommer aldrig sätta min fot på Trigoria så länge James Palotta är en del av Roma. Jag kommer aldrig vara en del av den här klubben igen. Han släpper alltså sin son Christian som tränar med, ja, det är väl något slags primaveralag eller U17-lag.
Giovannissimi. Typ. Ja. Hur gammal är han nu, Christian Totta? Han kanske har gått upp och blivit Alievi under primavera.
Kan han vara 0-3?
Och se att han är Alievi då.
0-2.
Ja, under primavera-laget. Så inte han är uppe och petar, för då hade man hört mer och sett mer och läst mer om Christian Totti.
Han är nog fan 0-5. För att Ilari Blasi var ju ganska ny EM 2004, alltså i Tottis liv. Och då tror jag, alltså då hade de inte barn. Ja, säg 0-5 då.
Alievi regionali kanske.
Ja. Totti släpper alltså Han skjutsar Christian till Trigoria men släpper honom 100 meter ifrån. Alltså det är så jävla sorgligt.
Ja, det är faktiskt sorgligt.
Sorgligt.
Låt som en ESPN 3430 dokumentär var det lite.
Ja, och för alla er som kommer ihåg den här avtackningen och hela den ceremonin så var det ju väldigt, alltså det var ju otroligt infekterat. Mm. Jag var på plats näst sista matchen på Olympico mot Juventus. Då byter ju Spalletti in Totti i typ 87. Hela arenan buar. Inte åt Totti utan liksom att så här, fy fan vad ovärdigt att byta in honom nu. Alla är här för att liksom få se Totti de sista minuterna han får spela fotboll. Totti hade ju mer eller mindre gått ut och sagt att han inte ville lägga av. Att det här är liksom påtvingat. Och Spalletti var då en marionett styrd av Palotta att så här, Totti ska bort. Mm. Och när Totti då kommer in i den här matchen, rör knappt bollen. När slutsignalen går så går han bara rakt av planen, rätt ner i omklädningsrummet. Det var så jävla antiklimax bara. Och
det under den här vidrigt.
Under den här avtackningsceremonin så ser man ju på James Palotta att han vill ju liksom så här upprätthålla någon slags fasad av att Totti är hans gubbe och allt är så jävla bra och han överräcker någon, fy fan, det är smutsigt.
Ja, det är det.
Smutsigt är det.
Hörrni, missa inte heller Travtotto. Vi bommade första helgen. Vi tar ut två hästar inför varje helg. Och det är en som ska komma på plats, alltså 1-3. Och en vinnare som Betsson sen boostar oddsen på.
På lördag så är det tävlingar på Åby. Din favoritbana.
Min favoritbana.
Vi måste väl också, herregud, som gamla kompanjoner lyfta på hatten och gratulera vår kära vän Daniel Olenklint. Och hästen
Taekwondo.
Taekwondo. till Elitloppsplatsen som den säkrade i lördags efter slakten på Örebro.
Mm, jag har följt Daniel som en god vän, jag har följt hans engagemang i travvärlden från väldigt skicklig sportbettare, det är han fortfarande, alltså han är en spelare som tillhör det absoluta toppskiktet i Sverige, och sen så har han då omsatt pengar som han vunnit bland annat, som han jobbat ihop i att köpa travhästar, och det är ju en svår jävla bransch att vara i. Det är inte helt jävla lätt. Det är inte bara att liksom satsa på rätt mamma, rätt pappa, utan det gäller att ha fingertoppkänsla. Det gäller att kunna se på hästarna redan tidigt hur de liksom, ja, rör sig, hur de ser ut i skinn. Också som jag märkte när jag var med Stefan Hultman hos Kronos uppfödaren utanför Perugia, att han sa det, man kan se hästen och se jättefin ut, men jag måste, han sa inte prata med den, men jag måste fram och känna på huvudet, vad har han för blick, för en häst kan, han kan liksom se på en häst om han är dum eller om det liksom är en smart häst som är skarp i blicken. Så då gick han fram till hästarna ute, jag var livrädd, släppte ut liksom 20 ettåringar som bara liksom sparkar bakut, och de märkte ju direkt att den där jävla Wilbur José, honom vill vi inte ha i hagen.
Nej.
Så att de gjorde inte bara narr av mig, utan de gick även till fysiskt angrepp. Men då gick han fram då till de här olika hästarna och de direkt liksom tittade i ögonen och sa, vad jävla mäktigt att se. Nu har Olen alltså fått en häst i Elitloppet och det är jävligt kul.
Det var ju målet med vår häst också. Up and down Quadrado, senare Unica.
Ja.
Båda coola vippen. Som alltid så är det 18 plus som gäller för allt vad spel heter. Spela med måtta, spela ansvarsfullt och glöm inte att stödlinjen.se alltid är öppen för dig eller någon i din närhet som du upplever har problem med spel. Hörru du, på tal om dumhet bara, som man kan göra narr av. Jag ser här nu på Twitter att Oliver Todd, ganska respekterad journalist i England, va? Han rapporterar då att Gordon Taylor has just raised the possibility of Premier League matches being less than 90 minutes when football returns.
Oj. Nu gnuggas geniknölarna.
Gordon Taylor, han har alltså gnuggat geniknölarna. Och Gordon Taylor är vd för spelarföreningen. Marcus Christensson. Svenska fotbollschefen på The Guardian. Han låter meddela att det inte är en person man ska lyssna på. För att Gordon Taylor, han tänker då, fan, om vi kortar ner matcherna så kanske vi
orkar spela fyra i veckan.
Ja, men jag tror att Gordon Taylor tänker att då minskar vi också smittorisken. Jävla nöt alltså.
Det finns många nötter där
ute. Antingen spelar man fotboll och då spelar man fotboll, eller så skiter man i spel. Det här
sen kan man göra liksom lite fler byten och sådär. Dålig idé.
Ja, dålig idé. Skit ska skit ha och så vidare och så vidare. Jag skulle vilja dela ut en schnitzel innan vi avslutar detta Toto Balotto.
Jag är faktiskt otroligt hungrig.
Denna schnitzel tycker jag bankas ut med alla de bästa tillbehören. Vad har vi då? Det är kapris.
Ja, det är, jag gillar ju att göra kapris ansjovis smör till. Jag tycker, och sen gröna ärtor. Det är viktigt att du verkligen friterar den här kalvsnitsen. Eller friterar, men att det är varmt inåt helvete så att det bubblar upp. Du får liksom inte, paneringen får inte lägga sig.
Nej.
Det gör vi med den här snitsen. Ja. Vi ser till att göra den med perfektion.
Och så skickar vi den till Solinvictus.
Ja.
Som, måste jag säga, åstadkom kanske den häftigaste bengalbränningen jag i alla fall upplevt på svensk mark. Man har ju sett väldigt många från just Balkan. Vi har varit mycket på Balkan det här avsnittet. När typ så här, Hajduk Split fyller 100 år och alla supportrar står på rad i typ 4,5 kilometer längs hamnen och så tänder alla
Thessaloniki bengaler. Hade väl någon liknande grej nere på boulevarden nedanför Dannes lägenhet också, där alla tände upp.
Exakt.
Det finns i Neapel också.
Det finns ju hur många exempel som helst på just sådana här koordinerade, samordnade bengalbränningar från supportrar i olika omfång vad gäller att fira saker, vad det nu kan vara. Men det här var Solinvictus, AIKs största ultrasgruppering. Är det fel att benämna
Ultras så? Nord, Solinvictus. Jag såg också att folk skrev AIK Ultras, liksom gjorde den här bränningen. Och sen såg jag att andra skrev att det var Solinvictus. Jag har inte kollat.
Hur som helst, de radade upp sig längs Västerbron i fredagskväll. Och sen så tror jag på tolvslaget, alltså när första maj övergick till andra maj, alltså årsdagen för Ivan Turinas mycket, mycket tragiska bortgång för 7 år sedan. Och då tände de upp Stockholmsnatten och färgade den röd och så hängde då Ivan Turina banderollen. Det var otroligt snyggt dokumenterat också. Den här filmen har säkert många sett på Twitter. Har man inte gjort det så jag har retweetat den i alla fall. Jag vet inte, vi kanske skulle det falla i ond jord om vi la upp den på vår Insta.
Ja, kanske. Den finns där ute. Alla kan se den. Men för alla som inte är från Stockholm eller varit i Stockholm som lyssnar på den här podcasten så är Västerbron, det är väl den längsta bron. Eller är det Tranebergsbron typ längre? Men det spelar ingen roll. Det är i alla fall den viktigaste bron. Det är den man ser överallt ifrån om man kommer in på Essingeleden. Var man än befinner sig på en kulle, i och med att Stockholm är väldigt kuperat, så finns liksom Västerbron där. Det var där JAS-planet en gång störtade. Men så här, Västerbron är vår mäktigaste bro, skulle jag säga, som vi har.
Ja, och det här var en fantastisk bränning. Jag tycker också var jävligt liksom, coolt att se hur snabbt snutarna var där med blåljusen och så liksom går bengalelden, röken och sirenerna ihop i liksom så jävla mäktigt skimmer och sen så går bara alla därifrån på led och jag vill tro att så här, poliserna fattade att det här är en hyllning till Ivan Turina.
Det tror jag, de fick pipa ner tunnelbanan i Hornstull.
Vad sa du?
Det hoppas jag och tror att de fick pipa ner i tunnelbanan.
Ja men exakt, att det bara så här, okej grabbar, nu räcker det. Fint gjort, men alltså så här, jag hoppas att ingen blev gripen. Nej. Eller att det blev liksom massa jag hoppas det i alla fall. Det...
Fin snitzel, Gusten.
Ja, tack.
Ja, har du någon gulasch på det?
Ja, det finns väl, vad fan var det
ska vi, eller ska vi bara säga att vi ger gulaschen till den före detta Schalke och Stuttgart-spelaren Ciprian Marika. Och ju livet surt va? För diverse män där ute.
Ja, kanske det. Hörrni, en sista rekommendation från oss. Det är ju Olof Lunds senaste avsnitt av hans podd Lund. Det är ingen som har missat den podden va?
Nej, jag tror inte det.
Men igår så gästade vår älskade utrikeskorrespondent Daniel Larsson. Jag tycker det var ett bra avsnitt.
Ja, Danne
bjussig som alltid. Tog oss med bakom liksom kulisserna i hans karriär. Det var roligt att höra liksom, Danne
hos Lund,
möta Lund. Så att, mycket, mycket bra avsnitt. Trivsamt. Härligt. Nu säger vi ciao Tutti och på återhörande snart igen.
Så här är Toto Balotto rullar på 2 avsnitt i veckan genom den här coronakrisen och vi tror helt enkelt att Tegnell, han pratar tvärtom språket. Vi är snart igång med fotboll igen. Ta hand om er. Ciao Tutti. You know it's time to get the facts ready. remember how to fight.